Det här är P1 Kultur. Marilyn Monroe, skådespelaren, ikonen, populärkulturens mesta omslagsperson. Det blonda håret, det tragiska ödet, alla rykten och så filmerna såklart. Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100 år i måndags och vi ska gå in i hennes konstnärskap och liv idag. Jag heter Lisa Bergström och det här är Marilyn Monroe. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old. Diamonds are a girl's best friend från Gentlemen Prefers Blondes. Filmstjärnornas filmstjärna fyllde alltså 100 år i måndags. Norma Jean Baker, Marilyn Monroe. Varför blev just hon superstjärna? Och varför är hon fortfarande en ikon? Vi ska bena ut det nu. Hej Roger Wilson.
Hallå, hallå.
Hej Emma Engström.
Hej där.
Filmkritiker och medarbetare hos oss är ni båda två. Kan inte ni ge mig en bild av Marilyn, Norma Jean Baker. Emma, vill du börja beskriva, vad bär du med dig för bild av Marilyn?
Alltså jag förstod mig inte riktigt på henne när jag var liten och sådär. Så att ett av mina starkaste minnen är just när hon ska sjunga för president John F. Kennedy som ju snart ska fylla 45. Det är 1962 och det är bara några månader innan hon ska dö. Och hon står där nästan helt ensam på scen i en så här gnistrande, hon kan knappt gå, gnistrande klänning som är så tajt. Och så sjunger hon då för presidenten med sådär väldigt mycket luft, så här: Happy birthday, Mr. President. Och jag tyckte det var så otroligt pinsamt och kletigt och desperat när jag såg det då, när jag var liten. Idag ser jag någonting lite annat faktiskt i den här bilden.
Mm, Roger Wilson, har du någon bild som har fastnat?
Det är svårt, för liksom Marilyn är så väldigt mycket bild. Alltså att det nästan, att hon är just som en ikon i ordets bokstavliga bemärkelse. Du kan känna igen en bild på Marilyn på en tiondel sekund eller kanske en hundradel sekund, för att det nästan är som ett varumärke. Men jag kommer ihåg när jag var liten och man läste jämna mellanrum i veckotidningar och sånt om Marilyn Monroe. Då var det alltid såna här, det fanns alltid liksom nya, alltså någon sorts, ska man säga, mollackord, alltså de här pin-up-bilderna där hon poserade naken, som sen publicerades av Playboy, men som hon liksom spelade in under en mörk period av sin karriär. Eller mörk period på sin karriär, men mellan i olika åtaganden. Nu ringer det någonstans, men det är inte här va?
Nej, jag
stängt av mina telefoner.
Ringer i någonting, jag vet inte vad det kommer ringsignal på. Ja, mollackord.
Ja, men alltså så, det fanns alltid något tragiskt och sorgligt över det. Och då kunde det vara just de här. Det här var pin-up-bilderna som hon spelade in, eller som hon tog när hon hade ont om pengar och som sen släpptes när folk försökte tjäna pengar på henne. Eller den där sista fotosessionen hon gjorde på en strand. Där hon man ändå ser lite grann att hon har åldrats men fortfarande har den där kontakten med kameran.
I den där fantastiska koftan som man kan köpa. Jag googlade faktiskt på den. Man kan köpa en kopia av den där fantastiska vita koftan. Jag blev lite sugen faktiskt.
Ja, men hon har väl också någon sån här badrock och sånt som hon står med. Så att det var liksom, kom ihåg att det fanns något liksom ödesmättat i bilderna av Marilyn Monroe, eftersom hon ju hade dött under oklara former tidigt i sitt liv också.
Men jag älskade henne när jag var tonåring, så älskade jag henne. Och en bild som jag hade på henne, som jag hade köpt ett vykort, och det var när hon ligger i jeans på en bänk och så håller, har ni sett den här bilden? Hon ligger som i en bänkpress och håller armarna rakt upp, så håller hon en sån här viktstång då, alltså Marilyn som bänkpressare. Mm. Har ni sett den?
Nej.
Den tyckte jag jättemycket om. Och sen en annan bild som jag gillade, det är när hon sitter också i en sån här liten mysig tröja och läser Ulysses av James Joyce, och hon ser väldigt liksom lugn ut. Men vi kanske ska dra lite fakta om Marilyn. Det är inte alla som har det här längst fram. Marilyn Monroe föddes i Los Angeles 1926. Hon dog 1962. Då var hon 36 år gammal. Filmkarriären den drog igång på 50-talet. Och det stora genombrottet anses vara Herrar föredrar blondiner från 1953. Hon medverkade i ett 30-tal filmer och den sista filmen var De missanpassade från 1961. Och några andra viktiga filmer i katalogen, det är ju How to Marry a Millionaire, Seven Years Itch, alltså Flickan ovanpå från 1955. Och det är den här filmen där solen flyger upp i tunnelbanan. Den här bilden.
Inte i tunnelbanan, men ventilationen från tunnelbanan.
Tack, Roger. Mm. Ventilationen från tunnelbanan. Den är väldigt ikonisk, den där bilden. Och sen så var hon ju också med i Hetaste laget från 1959, som vi kommer att prata mer om idag. Men Roger Wilson och Emma Engström, hur kommer det sig att Marilyn Monroe har levt vidare inom populärkulturen, att vi pratar om henne nu, Emma?
Jag tror faktiskt att hon var ju väldigt öppen och levde ut hela sitt livsdrama i medierna. Allt från aborter till olycklig kärlek till sina också kanske lite så här, skulle man kunna tycka, pinsamma försök att bli bildad. Det var ju många som tyckte det då. Idag har vi en helt annan syn på det. Men du pratade om det här med läsning. Det finns ju jättemånga bilder på när hon sitter och läser olika böcker och tidningar och ville bilda sig själv och så. Och hela det här dramat levde hon ut i medierna och skämdes på något sätt aldrig. Vilket jag tänker är väldigt starkt. Och det blir väldigt fascinerande hur man har den här styrkan och samtidigt är på något sätt väldigt sårbar som hon var. Så jag tror att hon är väldigt liksom öppen och tillgänglig för alla och liksom lägga lite vad man vill i henne på något sätt.
För under den här tidsperioden hon var populär så fanns det ju många andra härliga filmstjärnor på den tiden. Varför lever just då Marilyn vidare, Roger?
Men jag tror det här att hon är ett bra brand. Du drog lite grann av filmerna tidigare och Marilyn Monroe är ju en filmstjärna som fortfarande är känd, men det är nu väldigt få som har sett filmerna eller kanske ens tänker se filmerna. Så att det är ju någonting annat. Det är ett märke, det är det här som jag pratade tidigare om. Det finns en bild i vårt liksom kollektiva medvetande av Marilyn Monroe, hur hon ska se ut. Den här blonderingen, läpparna, tillgängligheten. Sen finns det också en annan viktig pusselbit som är typiskt amerikansk, och det är ju konspirationsteorier då, kring hennes död. Det är en viktig del om du ska leva i det allmänna medvetandet i USA. Det finnas konspirationsteori, och då också banden till John F. Kennedy. Han hade de ett förhållande och liknande. En annan mytomspunnen ikon ur amerikansk historia. Sen har hon ju återupplivats gång på gång. Madonna citerade den här Diamonds Are a Girl's Best Friend när hon gjorde sin Material Girl-video till exempel.
Klädde sig som henne, såg ut som henne, sminkade sig som henne.
Ja, också. Men videon var ju ett direkt citat, och jag tror säkert också att Madonna blivit inspirerad av sättet som Marilyn Monroe försökte styra bilden av sig själv på olika sätt. Sen har det ju kommit liksom allt från dramafilmer som My Week with Marilyn, som så kom långt senare och igen berättade historien om den här lite sorgliga, tragiska skådespelarödet. Det finns också den fruktansvärda Blonde-filmen, men som också bygger på en roman av Joyce Carol Oates där hon fantiserar lite fritt kring Marilyn Monroe. Så man kan säga att hon har ju exploaterat gång på gång på gång, och senast kanske då med Kim Kardashian, som ju tog den här klänningen som Emma berättade om när hon, som Marilyn Monroe bar när hon sjöng för på JFKs födelsedag, och tryckte sig in i den då när hon skulle gå på Met-galan. Och det där tror jag för många också var, alltså för en yngre generation så var det där förstås en påminnelse om Marilyn Monroe, vem är det?
Där
aktualiserades hon på nytt.
Men är det bara exploatering? Jag tänker också att det är en hyllning, till exempel Madonna, var du inne på. Hon har ju i intervjuer berättat om hur otroligt starkt hon identifierar sig med Marilyn Monroes sådär väldigt sexuella förhållande till livet, och att Madonna kände samma sak, att hon kommer liksom in i underhållningsbranschen med sån stark sexuell laddning, och det var därför hon på något sätt sminkade sig som henne och hade samma hår ett tag och så.
Exploateringen är väl mer, liksom, tänker jag, just Joyce Carol Oates, eller att någon skrev en bok för att han har tillbringat en vecka med Marilyn och tror sig kunna förstå liksom,
som blev en
hela fenomenet.
Ja.
Ja, men alltså, det är mer det där att folk tar sig också lite rätten att fylla, precis som du sa, ja, man kan fylla den här ikonen med lite olika innehåll, och det det använder sig folk också av.
Mm. Ja, men hennes privatliv, det var ju en följetong i pressen. Hon var gift 3 gånger. James Doherty, Joe DiMaggio och Arthur Miller. Och det sägs att hon hade ju den här affären med John F. Kennedy. Kan vi säga att det var så eller inte, Roger? Vågar man säga något om det? De var ihop, de var inte ihop.
Vi kan säga på public service att det finns ju uppgifter om det där.
Det finns uppgifter om det där. Och hennes död har det spekulerats kring. Det var ju inte lyckligt där på slutet. Dödsorsaken var en dödlig dos receptbelagda medel. Och läkaren skrev att det var ju ett förmodat självmord i dödsattesten. Men vi vet så mycket om henne. Hur kommer det sig att vi vet så mycket om hennes olyckliga död? Om alla de här äktenskaperna. Att det liksom har blivit en del då i berättelsen om filmstjärnan Emma.
Varför vi vet så mycket om henne.
Ja, hur kommer det sig att det lever kvar? Varför har vi all den här informationen?
Ja, men det är väl för att vi anar att det finns massa saker som inte är berättade, och det gör det. Det har ju kommit fram så mycket mer. Jag tänker bara på det här att hon var väldigt tidig med ett slags eget Me Too. Jag kände själv inte till den här artikeln som hon skrev, som heter Wolves I Have Known, som skrevs 1953, tror jag, var ganska tidigt. Och där hon då nämner, alltså ganska så här, inte exakt vad hon har varit utsatt för, men benämner ändå flera män som har utsatt henne för olika, vad ska vi säga, inte sexuella övergrepp, för så långt går hon inte, men hon kallar dem för wolves i alla fall, predators på något sätt, sexuella rovdjur då. Och jag tycker hon skriver en sak i den artikeln som är så himla intressant, som jag tänker på, alltså det belyser kanske all den här kampen hon hade under sitt liv, som är så här, och jag läser: If you are born with what the world calls sex appeal, alltså om man är född med sex appeal, så kan man antingen låta det förstöra en, wreck you, skriver hon, you can either let it wreck you, or eller så kan man använda det till sin fördel i den här tough showbusiness struggle. Alltså det är ingen lätt sak att ge sig in i showbusiness. Och så avslutar hon med att det är inte alltid enkelt att välja vilken av de här vägarna man ska gå. Så jag tror att hon hela tiden stod där i det här vägvalet. Ska jag liksom använda det till min fördel eller kommer det förstöra mig? Och ja, man kan säga att det var båda delarna på något sätt.
Kan ju inte heller, du är ju inne på det lite Emma, kan ju inte heller hoppa över att hon var ju en gigantisk sexsymbol. Att det fanns, och det var en sexsymbol i den här perioden innan den sexuella revolutionen. Ja. Och att det också finns märkliga lager i hennes skådespeleri där hon både spelar ofta ett våp eller en oskuldsfull ung kvinna. Men sen är det så överdrivet så att det också nästan blir en parodi på våpet. Och de där lagorna gör ju ändå att det är fascinerande att se på henne även i tramsiga filmer.
Ja, det är intressant att se henne nu också. Mm. Men däremot slutet av hennes karriär, då var hon inte superpopulär. Det gick inte jättebra med karriären. Men Marilyn, hon lever vidare hos oss. Och i måndags då, på hennes födelsedag, så anordnades det i Palm Springs i Kalifornien en maskeradfest där 1037 olika Marilyns deltog i vita peruker och vita klänningar. Det slogs alltså Guinness rekord i antalet Marilyn-kopior som var på en och samma plats samtidigt. Och jag tycker vi kan lyssna lite till hur det lät där i Palm Springs när ett av fansen berättade om Marilyns betydelse för henne.
You say 100 years. I feel like she never left us. She's here with us in spirit. It's like she never died.
She never died, sa hon där. Alltså, det var faktiskt också väldigt många män som var där utklädda till Marilyn. Men över 1000 personer går alltså dit och hyllar henne. Och det här hände i Palm Springs. Det är kanske ingen riktig slump, för det är också där som den gigantiska statyn av Marilyn står. Forever Marilyn av Seward Johnson. Minns du när vi var där, Roger?
Det minns jag. Den är ju 8 meter hög, så det är också väldigt svårt att missa den där statyn. Men den har också flyttat sen vi var där, eftersom man går förbi den på vägen in i konstmuseet, och då reagerade folk på att små barn passerade den. Och eftersom den är så hög så kan man ju se upp under kjolen på Marilyn. Hon står ju i den här påsen från flickan ovanpå, och kjolen blåser upp och man får en fin insyn, men tydlig insyn helt enkelt upp där. Det blev väldigt vulgärt helt plötsligt.
Det blev vulgärt.
När den är 8 meter hög.
Och vi blev nästan lite chockade när vi stod där av storleken och allt sånt. Men det händer, och Marilyns ägodelar säljer fortfarande. hon är fortfarande någon att räkna med helt enkelt. Och på torsdag så öppnar ännu en auktion. Och Roger, du och jag, vi gjorde ju ett helt program om Marilyn i en serie som hette Vykort från drömfabriken 2024. Och då så besökte vi en samlare som bodde i just Palm Springs.
Mm, precis, och vi kom hem till honom. Han hade liksom en sajt på nätet och är liksom lite av en auktoritet inom Marilyn Monroe-samlandet. Men vi fick komma hem och komma riktigt nära en del av hans dyrgripa.
Han hade alla möjliga grejer, adressböcker, toppar, byxor. Ja, vi ska lyssna på ett utdrag ur programmet, hur det lät när vi mötte Scott Fortner när han kom ut med en stor vit kartong.
Oh, look at this. What is this?
Sure. Yeah, it's probably
about... Scott, what do you have here? Oh, look at it.
So remember I mentioned how tiny her shoes were. I mean, you can basically, I can just hold them in the palm of my hand.
Look at that. It's not big at all.
No, very small. 7.5, double B, but these were her shoes. And
can I look at that? You can see how she walks, you know, it's mm-hmm. torn there on the side.
Yeah. And, you know, there's this horrible, like, rumor that she cut off the heel of one side, one of her shoes, so that she walked a certain way. But you can see here, both of her heels are intact, and
yes,
one
are.
Of them is not cut off. Perfectly, perfectly normal pair of shoes.
I'm quite interested in, if you look on the side of the shoes, like on this side, there,
mm-hmm.
you could see, I have this hallux valgus that a lot of people have, and women also, you know, it's like, it goes out a bit.
Mm-hmm.
And you can see there,
yeah.
that something happened.
Yeah, with one of her shoes.
Maybe yeah. she had hallux valgus.
Yeah.
Ja, det är lite intressant att det till och med finns en skomyt kring Marilyn, eller hur? Att hon skulle liksom ha på något vis huggit av en bit av den ena hälen för att gå på ett visst sätt.
Så askuggen.
Är det därför på grund av skomyten som du börjar viska till skon, Lisa? Eller vad är det som händer här?
Jag vet inte vad som händer. Vi blir ju alldeles till oss. Och han bär in de här sakerna så andaktigt. Vi verkligen blir så här, åh, vad är det som kommer nu?
Fast är det inte du som blir lite mest drabbad av oss faktiskt, om vi ska vara helt ärliga. Och till och med försöker hitta liksom en bit av dig själv i Marilyns fotavtryck i skon. Hallux valgus, ska vi bara säga vad det är?
Men det är en knöl på foten. Det såg ut lite som det. Men det som är lite intressant är att jag sitter här och viskar och bara, oh, how tiny her shoes are. Titta vad små de är. Men hon har skostorlek 7,5. Och det är ju liksom storlek 38. Det är minst skostorlek. Men det var som att jag blev så indragen i Scott Fortners, liksom, jag vet inte vad det är. Kanske myt eller dragning till de här sakerna. Jag blev förblindad, Roger.
Ja, men det är väl också något speciellt att vara så nära någonting som har tillhört en så känd människa, en så mytisk figur, framförallt om man kommer kanske hela vägen från Sverige som vi har gjort och helt plötsligt befinner oss, vet, så i en Hollywoodstjärnas, ja, kanske inte närvaro, men ändå, vi kan ändå titta på de där sakerna och tänka, är det Marilyns hårstrå som ja. Finns? På den där rocken eller så. Försökte liksom komma så nära henne vi bara kunde.
Och när han dök upp med hennes muff, då var vi tvungna att liksom klämma lite på den.
This is Marilyn's personal White Fox muff. So she wore this to the 1953 premiere of How to Marry a Millionaire.
Oh, it's so soft.
It is.
And her hands were in here?
Yep, her hands just went inside.
Den var väldigt mjuk, den där muffen, Roger.
Och det här liksom säger väl ändå också någonting om ja, men det allvar han tar det här samlandet på. För genom åren så har han blivit också någon form av Marilyn-expert, auktoritet på området. Och ibland är ganska sträng sån auktoritet. För han tycker inte att man får göra vad som helst med det som Marilyn lämnat efter sig. Som till exempel när Kim Kardashian, reality-tv-stjärnan, och så vidare och så vidare. När hon då på den stora Met-galan 2022 formligen pressade sig in i den klänning som Marilyn bar när hon en gång i tiden sjöng Happy Birthday Mr. President för John F. Kennedy.
Det finns skador på klänningen, säger Scott. Det ser man på före- och efterbilder.
you can look at before and after photos just around 50 days apart, where you can see the difference in the gown before it was worn to the gala and after. So there's no question that there's damage to the dress. No matter what anybody says, you can see it. There's photo evidence. People aren't blind. They can see there's damage.
Scott Fortner, han lät lite förbannad, Roger.
Ja, men har man sett också det avsnittet av Kardashian så vet man också att det ålades in i det där fodralet. Men det är lite kul, Scott Fortners stora del av hans samling finns faktiskt att se just nu på en utställning om Marilyn Monroe på Oscarsmuseet, Academy Museum i Los Angeles. Och han, när jag hörde en intervju med kuratorn och hon pratade om honom just som en, just som jag sa också där tidigare, en auktoritet som också forskar mycket kring vad Marilyn var, vad hon egentligen har sagt och sånt där. Så att han är liksom, han är den som har facit.
Mm. Ja, och vår jakt efter Marilyn i Hollywood då ledde oss vidare till det konstiga museet Hollywood Museum som ligger nära Hollywood Boulevard och inhyst i Max Factors gamla lokaler. Faktiskt de lokaler där Marilyn Monroe blev blondin.
And so Marilyn, did she also get blonde here?
She became a blonde in this room.
Yeah?
Yes.
Okay.
So imagine the conversations that happen. We always like to tell people when they visit if these walls could talk.
Och rummet där Marilyn blev blondin, det har ljusblå väggar. Det finns också lite kläder som varit Marilyns där. Och medan du, Lisa, stod och tittade på en film från när Marilyn uppträdde för de amerikanska trupperna i Korea, så ser jag något som, ja men, blir lite illa berörd. För i en glasmonter så ser jag hennes dödsattest.
It is. So this is sort of the dark side of Marilyn. You know, people are so curious, you know, what really happened. It's too bad that it happened. Her life seems so full. The prospects for future films. She was maybe going to do a play on Broadway. She was a happy person. What happened? You know, what happened? So there's a couple of different versions of stories. But of course, this is the headline for the LA Times. Very tragic, very sad. And just some artifacts.
Sorry, so that bottle is from her actual
bedroom? Yes. Yes.
After her death.
Uh-huh. Mm. It is.
So this bottle was actually... Det här stod på hennes sovrum när hon dog.
Ja, lite omskakad blev vi där över den här sömnmedelsflaskan i brunt glas som låg i en monter.
Ja, det är ju lite så att det finns väldigt mycket av Marilyn Monroes grejer för att hon också samlade på en del av dem. Och sen så testamenterade hon allting till Lee Strasberg. Så hennes ägodelar har varit samlade. Men det säljs en hel del, och bland det konstigaste jag har sett som har sålts, det är ju en röntgenbild av hennes underliv där det ska finnas spår av aborter och liknande. Så att jag menar, det här med exploatering är på riktigt, kan man väl säga.
Och hela det här programmet om Marilyn som vi gjorde, det finns på i vår app Vykort från drömfabriken, söker ni på om ni vill lyssna på det. Men nu tänkte jag att vi ska gå in i en av Marilyns filmer som ligger på SVT Play nu i hetaste laget. För hur är hon som skådespelerska då? Ja, Emma Engström och Roger Wilson, ni har tittat på den här filmen och ska avgöra om den har överlevt. Vi ska bara lyssna lite på hur det låter när Marilyn Monroe är Sugar Cane och sjunger den här oförglömliga låten.
I wanna be loved by you, just you, nobody else.
Ja, men den här känner man ju igen. I wanna be loved by you. Ur hetaste laget från 1959. Tony Curtis, Jack Lemmon och i regi av Billy Wilder. Ja, Emma och Roger, om du vill börja, Emma, vilken är din första reaktion på filmen i hetaste laget?
Det var ju mycket roligare och mycket bättre än vad jag kom ihåg. Jag hade förväntat mig lite så här satt med skämskudden när det skulle bli så där putslustigt, så där lite haha. Mm. Men i kvinnokläder, men så blir det ju aldrig. Så att jag var väldigt så här, härlig film.
Din första reaktion, Roger?
Nej, men det är nog faktiskt samma. Mm. Den tillhör ju genren män i kvinnokläder, men landar någon annanstans än man brukar göra det.
Det handlar om ett par musiker som spelas av Tony Curtis och Jack Lemmon. Det är Chicago 1929 under alkoholförbudet. Och de här musikerna, de hamnar i trubbel med maffian. Så de flyr Chicago genom att låtsas vara kvinnor och gå med i en kvinnoorkester som ska till Florida. Och en i kvinnoorkestern är Marilyn Monroes Sugar Cane, en alkoholiserad ukulelespelande polska som sjunger i tjejbandet för att komma undan. Men Emma Engström, hur gör hon Sugar Cane?
Ja, du sa alkoholiserad, men hon är ju väldigt glad för att vara alkoholist. Ja. Att säga. Hon är ingen tragisk figur, hon tar allt med värdighet och det gör ju den här rollen väldigt charmig. Och det som hon gör, tycker jag, som hon gör väldigt bra, det är att hon går mellan någon slags ljus och mörk energi väldigt snabbt. Hon spelar ju den här gamla vanliga lycksökerskan som hon har gjort många gånger. Hon har förädlat till perfektion på något sätt. Och tvekade ju att ta den här rollen just av den anledningen. Men så tror jag tror att det finns så här berättelser efteråt att hon ville ändra typ allt. Så att jag tror att det finns väldigt mycket spår av henne själv i den här rollen. Hon har liksom skruvat lite på den. Sen finns det inte så mycket karaktärsutveckling för henne i manus. Det är inte som de här två manliga musikerna som går från att vara spelberoende mansgrisar till lite mer så här metrosexuella, eller vad man ska säga.
Mm. Jag tycker vi kan lyssna på en ljudillustration som du har valt ut, Emma, där vi hör henne blotta sitt sug för alkohol i en tågkupé med sina, tillsammans med sina orkestermedlemmar.
Hey, you want some? It's bourbon. I'll take a rain check. I don't want you to think I'm a drinker. I can stop anytime I want to, only I don't want to, especially when I'm blue.
We understand.
All the girls drink. It's just that I'm the one that gets caught. Story of my life. I always get the fuzzy end of the lollipop.
Ja, vad är det som utmärker hennes skådespeleri, Emma? Varför valde du det här?
Ja, här började vi gifta ihop sig, tycker jag, med liksom Marilyn Monroe och rollen på något sätt. Hon blir väldigt, på något sätt plötsligt lite så här, som att det blir en helt annan film. Eller det blir väldigt äkta i alla fall. För jag tycker ju ofta, jag har lite svårt för hennes skådespeleri ibland. Det här med munnen hon håller på med hela tiden. Hon så här, trutar och slappnar av och trutar. Här gör hon inte det, hon bara är. Och så är det väldigt roligt med den här ukulelespelaren som säger att yes, jag kan lägga av när jag vill, men jag vill inte. Speciellt inte när jag är ledsen, då dricker jag. Och det är typiskt för mig. Jag är nästan alltid ledsen. I got the fuzzy end of the lollipop.
Roger, vad skulle du säga? Var ligger humorn i Marilyn Monroes roll här i som Sugar Cane?
Ja, men hon som Emma sa, hon spelar ju en variant på den här, på det här våpet, men ändå med viss tyngd, tycker jag. Sen är det lite intressant, det finns ju också en dokumentärserie på SVT som är Marilyn Reframed, som är ett slags försök att återupprätta Marilyn och göra henne till mer än bara ett offer för Hollywood. Hon hade liksom en egen agenda och drev sin egen karriär. Där pratar man om det här som ett mästerverk skådespelerimässigt. Jag tycker ju ändå att Misfits, hennes sista film, där är hon på väg mot ett annat skådespeleri. Här är hon ändå en utveckling av vad vi har sett tidigare. Sen har hon ju inte riktigt egentligen huvudrollen. Alltså det är ju Jack Lemmon och Tony Curtis som får väldigt mycket utrymme och som också står för mycket av det queera kanske också i den här filmen, som ju har blivit en queerklassiker och visas på gayfilmfestivaler. Var en av de filmerna som gick upp på bio utan att ha fått godkänt av det här moralkontoret, Hayes Office, för att ändå det finns en massa liksom undertexter här. Alltså de här två männen som blir utklädda till kvinnor då. När Tony Curtis kysser Marilyn Monroe så blir det ju, när vi tittar, egentligen en lesbisk kyss. Eller i slutscenerna som vi ska lyssna på, där Jack Lemmon försöker förklara för en ivrig miljonär som uppvaktar honom varför de inte kan gifta sig.
In the first place, I'm not a natural blonde.
Doesn't matter.
I smoke all the time.
I don't care.
But I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player.
I forgive you.
I can never have children.
We can adopt some.
But you don't understand, Osgood. I'm a man.
Well, nobody's perfect.
Ja, alltså uppvaktad som utklädd till kvinna, då kanske jag också skulle lagt till. Så, och jag vet att när jag såg den här som liten bögpojke, att jag hajade till när han då säger att ingen är felfri när han tar av sig peruken och säger, men jag är ju man, därför kan vi inte gifta oss. Och det öppnar ju upp för alla möjliga fortsättningar, och att den här kanske blåsta miljonären också visste hela tiden att det var en man som han hånglade med uppvaktare.
Så underbar slutscen. Det kanske är den bästa någonsin. Den är så tillåtande och alla är så glada i den här båten och tycker om varandra oavsett vad de har på sig för något.
Ja, vi spoilar alltså nu slutet på en film från 1959.
Ja.
Det kanske är okej.
Men då kanske folk också förstår att det är värt att se den.
Det är faktiskt, men det är faktiskt en väldigt, väldigt, väldigt rolig scen. Alltså, men om vi bara ska ta ett vidare grepp, Emma. Hur bra film är det här? Vi har maffian med, vi har det här queera, det är Marilyn.
Ja, den blir bättre och bättre. Jag tycker att den är seg i början, hela den här maffia-grejen som aldrig tar slut.
Det är rätt brutalt. Det är rätt våldsamt.
Ja, det är som en, lite som en annan film. Och det är ju någon, jag tror väl Wilder som gjorde filmen, han la väl till den här gangstergrejen för att det skulle liksom bli lite kontraster. Och att, men han skulle få ihop sin historia, för det här är väl någon fransk förlaga, tror jag. Och till en början så undrar man, 17 ska han få ihop det här? Men det får ju ihop sig mot slutet på ett roligt sätt. Det är mycket förväxlingskomedi också, får man säga.
Mm. Jag satt också och tänkte på 13-dagsafton av Shakespeare, bara för att det finns just det här queera temat med att är det en man eller är det en kvinna, och att det uppstår viss erotisk spänning mellan människor som då är av samma kön, eller inte är det kön som de ser ut att vara när det gäller kläderna.
Men om du skulle göra en ny inspelning av Hetaste laget idag, vem skulle spela Marilyns roll?
Och då får Emma börja, jag måste tänka.
Ja, jag tänkte faktiskt på det, och då tänkte jag på Sydney Sweeney som ju spelar i tv-serien Euphoria bland annat. Hon har ju också sån här otroligt sexig framtoning, kropp, det här lilla söta näpna ansiktet, och är ofta rätt pantad i alla sina roller och har någon slags här desperation och sårbarhet. Och så jag tycker också att det finns, om jag får bara ge ett exempel på den här, en av hennes roller, den här White Lotus-serien, när hon är med, så sitter hon ju och läser, på tal om det du nämnde förut, Lisa, med att hon läste böcker. Nej, men hon sitter i, hon är så här blåst tonåring, bortskämd också, och sitter och läser Frans Fanon, Freud och Nietzsche och sådär. Jag tänker att den scenen måste vara lite granna. Jag måste ha tänkt på Marilyn Monroe när hon skrev den, tror jag.
Jag tänker...
Ja, har du funderat klart?
Ja, Ariana Grande, tänker jag. Mm. Skulle kunna funka, kanske.
Men har vi någon dagens Marilyn? Någon som är liksom Marilyn Monroe idag? Jag vet faktiskt inte
riktigt. Den här sexsymbols-divan. Ja. Vi är liksom lite... Jag vet faktiskt inte, jag tror vi är lite förbi det stadiet kanske. Eller? Vad säger du, Emma?
Det räcker ju inte bara att ha en tajt klänning idag på något sätt. Så att det var, hon var ju i sin tid vågad. Det är svårt att veta hur man ska vara vågad på det sättet idag.
Mm. Madonna var väl någon som ändå, precis som du var inne på, Emma, hade den här laddningen och sexuella frispråkigheten. Jag tänker på Justify My Love-videon, ser hon ut ganska mycket som Madonna också när hon går ut från det där hotellrummet och haft sex. Liksom. Men till skillnad från Marilyn så har vi också sett Madonna åldras i den här rollen. Och det är ju någonting som vi aldrig... Marilyn kan alltid vara en dröm, för vi såg aldrig henne mogna och åldras.
Nej, precis. Hon fick på något sätt aldrig falla ur tiden som man gör normalt sett när man blir lite äldre. Utan hon är liksom bara så här fast etsad i, i liksom vårt inre...
Vill man gå djupare in i Marilyns liv så ligger ju den här dokumentärserien som ni nämnde om henne på SVT Play. Och filmen I hetaste laget ligger också där. Vi lämnar väl drömfabriken här, tänker jag. Tack Emma Engström och Roger Wilson. Och vi ska lyssna till en dänga från I hetaste laget. En annan dänga från I hetaste laget. I'm through with love. I'll never fall again. Said adieu to love. Don't ever call again. For I must have you on no one. And so I'm through with love. I've locked my heart. I'll keep my feelings there. I'm through with love. Från filmen I hetaste laget. Och vill man nörda ner sig ännu mer i Marilyn Monroe så öppnar National Portrait Gallery imorgon en utställning med porträtt av Marilyn Monroe som pågår hela sommaren. Det här är i London. Nu gör vi ett scenbyte här i P1 Kultur. Vi ska till Lettland, där kriget i Ukraina påverkar kulturlivet. I Lettlands huvudstad Riga är stora delar av befolkningen rysktalande. En del av dem sympatiserar med Ryssland i alla lägen, andra gör det inte. På den statliga ryska teatern i Gamla stan i Riga har teaterledningen tagit tydlig ställning för Ukraina under den pågående ryska invasionen. Och det här ställningstagandet har också förändrat repertoaren på teatern. Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström har sett uppsättningen med högklackade skor i Sibiriens snö på Ryska teatern i Riga och träffat regissören Laura.
You know, when we staged it, I couldn't imagine that the war will be so long, and it still happens already, like concretely it's for 4 years, but since we staged it's like 3 years.
När vi dramatiserade den här texten för 3 år sedan hade jag aldrig kunnat tänka mig att Rysslands krig i Ukraina skulle fortsätta så här länge, säger regissören Laura på Mikhail Tjechov-teatern i Riga, den statliga ryskspråkiga teatern i Lettland. Laura är hennes artistnamn som regissör, så hon använder inte sitt efternamn offentligt. Med högklackade skor i Sibiriens snö är från början ingen pjäs utan en biografi av den lettiska diplomaten och politikern Sandra Kalniete. Boken kom ut i Lettland 2001 och på svenska i Joris Kronbergs översättning 2005. Kalniete föddes i Sibirien i början av 1950-talet, dit föräldrarna hade förvisats på politiska grunder från Riga i dåvarande lettiska Sovjetrepubliken. Hennes mamma hade förvisats dit för andra gången och träffade sin man där, Sandras pappa alltså, som också förvisats från Lettland till ett liv av köld, svält och förtryck. Dramatiseringen, som sedan 2023 spelas på Ryska teatern, för oundvikligen tankarna till Rysslands krig mot Ukraina idag. Kidnappningarna av ukrainska barn, de tusentals fängslade civila ukrainarna i ryska fängelser, förtrycket på rysk-ockuperade områden i östra och södra Ukraina. Regissören Laura säger att Mikhail Tjechov-teatern i Riga tog ett väldigt smart beslut i samband med den fullskaliga ryska invasionen i februari 2022. Att tala om Lettlands gemensamma historia med Ryssland under den sovjetiska ockupationen.
Riga Russian Theater made a very clever decision to talk about our common history, because you know, it might sound maybe a bit weird, but still there is a Russian speaking part in Latvia who doesn't believe this historical event, so we had to remind them, even not like tell but remind them about this very painful historical act.
Det låter kanske konstigt, men det finns fortfarande delar av den rysktalande befolkningen i Lettland som inte tror på förvisningarna, fängslandena och avrättningarna under sovjettiden. Så vi bestämde oss för att påminna om vad som hände här under och efter andra världskriget, säger Laura. För en rysk teater i en före detta sovjetrepublik har det varit ett stort steg att föra in den här uppgörelsen med det förflutna på repertoaren. Det är inte så att det har funnits ett motstånd på teatern mot att prata om de här sakerna, säger Laura. Det har bara inte känts nödvändigt.
It's not that Russian theater, like Chekhov theater, didn't want to speak about these painful things, but before the war it wasn't like there wasn't a feeling that it's necessary, you know? It's like it was more about like classics and more so about the musicals and so on, the comedies. And then straight away it happened that we should take this very active political action.
På den här teatern har det alltid handlat mer om de ryska klassikerna, musikalerna, komedierna. Men efter den 24 februari 2022 och Rysslands storkrig blev det viktigt att ta ställning politiskt. Mikhail Tjechov-teatern i Riga har spelat i snart 150 år och är uppkallad efter ett av den världsberömde dramatikern Anton Tjechovs syskonbarn, som var skådespelare och regissör. Men de senaste 3-4 årens satsningar på samtidspolitiska uppsättningar har skakat om den gamla publiken och också lockat nya åskådare. Och de nya inslagen på repertoaren har påverkat ensemblen på djupet. En av skådespelarna som var med 2023 i premiärversionen av Med högklackade skor i Sibiriens snö kände att hon inte kunde vara kvar i Lettland.
There was one colleague, one actor, but she's not working in theater in this theater anymore. She went back to Russia.
Hon accepterade inte historieskrivningen om Lettland under den sovjetiska ockupationen, så hon flyttade till Ryssland, säger regissören Laura. Dramatiseringen av Sandra Kalnietes bok är tvåspråkig. Den spelas på både ryska och lettiska, med textning till båda språken ovanför scenen. Och uppsättningen har blivit viktig för den lettisktalande publiken, som tidigare nästan aldrig kom till ryska teatern.
Like half of the audience is Latvian or something, even more maybe. And for them it's very important to hear the story in this particular theater.
Halva publiken brukar vara lettisktalande när vi spelar den här uppsättningen. För dem är det väldigt viktigt att det är på just den här teatern som den här historien berättas, säger Laura, som förstår att det är en svår period för de rysktalande i Lettland. De känner sig ifrågasatta bara av att prata ryska offentligt. Laura är själv lettiska, men hon har många vänner som hon refererar till som ryssar. Jag skulle inte vilja vara i deras ställe nu, säger hon.
I'm pure Latvian, but I really have many, many friends like Russians, so I would like to be in their place.
Med högklackade skor i Sibiriens snö berättar om de godtyckliga gripandena av människor i Riga, de omänskliga fångtransporterna som långt ifrån alla överlevde och det hårda livet i förvisningen i karga miljöer där det var svårt att klara tillvaron. Men det här är inte den enda uppsättningen de senaste åren på Rigas ryska teater där det pågående kriget i Ukraina spelar roll för hur den uppfattas. Laura har också satt upp en tolkning av Shakespeares Macbeth som anspelar på kriget. Och en period spelades en pjäs om en lettisk kör där medlemmarna avrättas en efter en under Stalintiden. En berättelse byggd på verkliga händelser. Men den togs bort från repertoaren efter ett tag.
It was maybe too dark, but it showed the reality. It was nothing to do with some imaginary story.
Den kanske var för mörk för publiken, men den visade verkligheten och var inte någon uppdiktad historia, säger regissören Laura. Att pjäsen om förvisningarna till Sibirien fortfarande spelas 3 år efter premiären tror hon har att göra med att det är en historia med mycket mänsklig värme mitt i det hemska.
There is so much humanity in it, you know, we're showing the humanity, how the persons used to survive these obstacles which are very, very, very crazy. So, but this story is more about the power of human being that they can survive. This gives the inspiration, you know.
Det finns inspiration att hämta ur Sandra Kalnietes berättelse, säger Laura. Hon tittar lite oroligt på klockan. Hon måste tillbaka till repetitionerna på Rigas operahus där hon sätter upp Puccinis La Bohème. Hon säger att hon längtar efter att få tala om skönhet igen. Men kriget i Ukraina gör det svårt att skapa nytt. Vi sitter fast i att vi måste förhålla oss till det här hemska kriget.
We are not building anything new and beautiful and not making new ideas. We are just you know, serving these circumstances. I have a feeling that I should serve to this idiotical war. I don't have a possibility to talk about beauty because I should talk about the war. And this is what I hate.
Jag hatar att jag tvingas förhålla mig till kriget hela tiden, säger Laura. Jag är en regissör som tror väldigt mycket på skönheten i scenkonsten. Skönheten i det visuella, i berättandet, i känslorna.
In the visuality, in the storytelling, in feelings, in the emotions, it should be beautiful.
den lettiska regissören med artistnamnet Laura. Hon har helt enkelt plockat bort sitt efternamn, så hon heter bara Laura. Hon intervjuades i Riga av vår Ryssland-korrespondent Fredrik Wadström. Och nu ska vi välkomna ett nytt avsnitt av Hantverket, vår serie där vi möter de människor som verkar bakom kulisserna i kulturbranschen. Igår mötte vi en näverlurmakare, för OBS har sommarlov. Idag ska Hantverket och Helene Alm ta med oss till Norrlands Operan i Umeå, där dekormålaren Maja Johansson vandrar runt på ett 180 kvadratmeter stort tyg.
Det är väldigt kul att skita ner. Det är kladda på med lite geggigare färg. En trevlig kontrast till allt fint som man ska göra emellanåt också. Jag vill sopa ut den här gyttjan.
Den dagen jag möter Maja Johansson håller hon på att måla eller smutsa ner, patinera. Ett gigantiskt tyg som täcker hela golvet i Norrlandsoperans stora monteringshall.
Här inne har vi en golvyta som motsvarar i princip vår stora scen. Så att här kan vi bygga upp hela dekorer. Och här inne jobbar jag sedan med alla ytorna med dem. Innan vi skjutsar in allting genom de stora portarna där. Så då hamnar det rätt ut på scen.
Vad har vi framför oss här?
Ja, men nu har jag spänt upp linnetyg över hela vårt golv. Det kommer bli 18 gånger 10 meter. Och det ska vara som en fond i Tosca som vi sätter upp här i vår. Och den fonden ska se ut som en gammal skitig linnepresenning. Och jag har ju köpt in helt nytt linne, så att mitt jobb blir ju då att skita ner det här tyget så att det ser riktigt gammalt och slitet ut. Och det finns ju lite olika tekniker att göra det på.
Maja Johansson börjar dagen med att röra om i sina stora färghinkar vid diskbänken i ena änden av monteringshallen.
Nu använder jag en typ av väldigt välpigmenterad färg som man kan späda väldigt mycket med vatten. Så eftersom den är så rinnig så funkar den jättebra till att både spraya och man kan få rinningar på saker om man häller den.
En dekormålare jobbar med ytorna på scendekoren. Det kan vara att måla flyttbar rekvisita, väggar, golv eller som i det här fallet en fond. Till nästa uppsättning ska Maja måla en blå, vacker himmelsfond. Något hon ser fram emot. Men att skapa brunsvart smuts verkar vara kul det med.
Så det här är rå umbra. Det är min absoluta favorittreat. Den blir så fin smuts. Man kan använda den till allt om man vill smutsa ner någonting. Det häller jag ner i en spray.
Så börjar hon vandra fram och tillbaka över det stora tyget och sprayar det med lätta färgduschar.
Då blir det mer som en dimma. Och har man bara en dimma så ser det inte alltid så naturligt ut. Då får man alltid styra undan med lite mer slumpmässiga rörelser och prickar och streck och annat som kan bildas. Det kan ju vara svårt ibland att göra verkligt just för att man själv inte är så random som verkligheten.
Hur då tänker du?
Det kan bli lite för perfekt om man tänker på det för mycket. Så att man får liksom förflytta så mycket. Och
nu bara droppar det lite också.
Jajamän. Så nu kan man ändra spraybilden på den här, så vill man ha lite större prickar så kan man få det. Om man kommer en bit då får man byta verktyg. Det här är ju en lite mer klassisk långpensel. Den är 1,20 kanske. Man kan byta olika spetsar på den. Så när man målar fonder med mer motiv så kan man använda den här. Den är väldigt smidig och det är en fördel om att ha penslar på skaft, för att då behöver man inte böja ryggen som en ostkrok varje gång, utan då sparar man sin rygg. Man kommer lite längre från ytan man målar på också, så att man ser lite mer vad man gör.
När hon har dragit runt med den penseln lite hit och dit så är det dags för en större, bredare pensel, men med kort skaft. Den är väldigt bra att slänga iväg.
Det ibland får man bara låta penseln jobba och bara kasta iväg den också. Det är ju mer random än när man bara kastar saker, eller hur?
Perfekt.
Ja, där den, ett långt kast och så penseln liksom kanade över tyget här så det blev en lite, ett annat tryck där i färgen.
Jag tänker ju inte alltid på vad jag gör heller. Utan det får bara sitta i kroppen. Och det får hända liksom bara. Då blir det som mest naturligt. Det kan ju bli lite som en dans ibland också. Nu ska det vara liksom ett mönster som inte är ett mönster. Då får man ta penseln i handen. Så får man gå runt och svaja lite grann på handen. Och, ja, men nästan ta lite danssteg ibland för att komma sig en bit dansmålning. Det är det slumpmässiga som är... Det kluriga jag får till.
Och nu är det dags för de riktigt grova grejerna.
Det blir lite mycket jobb att måla med pluttepenslar. Så är det 18 meters fond, då får man ibland jobba med sopar också. Det är en gammal Piazzava. Väl använd, älskad. Funkar till mycket.
Ja, den hänger med i fler produktioner.
Ja, ja, absolut. Ja, ja. Jag har ju några favoritpenslar. Och bara man tar hand om dem så funkar de ju länge. Då håller de. Mm. Och så har vi ju en sopborste.
En sopborste?
Jajamän.
Ryms den nu?
En nästan halvmeter bred sopborste som har en egen färghink.
Det jag målar ska ju synas på 10, 15, ibland 20 meters håll för att nå ut till publiken. Så då räcker det inte med små penslar, utan även där kan jag få ta fram min sopborste och ådringsmåla med. Jag ser ganska mycket av det orangea i pigmenten har liksom lagt sig i botten.
Ja.
Liksom gräva fram dem för att få rätt nyans på färgen. Sen. En subtil skillnad, men det ska ändå vara rätt smuts. Sen kommer jag gå på det här med ytterligare färger också. Så att det får ännu mer naturlig skillnad i nyanserna.
Så går vi en trappa upp till entresolvåningen. Där uppifrån kan Maja studera hela golvet på samma avstånd som publiken kommer att se dekoren. Och på så vis kan hon hålla koll på att hennes illusionstrick funkar. Att operasångarna rör sig framför en gammal presenning som hänger på några byggställningar.
Så här uppe kan jag springa upp och ner för trappan och kika på det jag jobbar med nere på golvet. Så då kommer jag en bit ifrån så jag ser vad jag gör för någonting. När man står där nere på golvet med en pensel så är det inte säkert man riktigt ser vad man gör. För att man hamnar så nära där det är stora grejer. Och sen när jag har målat den här så att den är klar, så att scenografen är nöjd. Då kommer jag släppa lös den från golvet och så går jag över den igen och vikar den och skrufsar den och var lite våldsam med den så att den riktigt så där ser, ja, men att den har varit med om en del. Så att det är flera steg av den här typen av patinering för att det ska bli verkligt.
Vad som blir verkligt eller inte är inte det lättaste att komma på. I monteringshallen hänger flera av Majas tidigare scendekorationer, bland annat en furupanel. På nära håll är träådringen grov, överdriven, kvisthålen stora kluddar. Ovanför hänger en bit riktig furupanel som hon och scenografen först hade tänkt använda. Men på håll ser den bara ut som en beige blaskig platta.
Och backar man så är det fejket som ser riktigt ut. Det är ju märkligt, men det är sånt man får tänka på som dekormålare, att allt måste förstärkas in absurdum ibland.
Men det är inte alltid de stora, grova penseldragen som krävs. Till Tosca-föreställningen har Maja Johansson fått användning av sin kunskap i klassiskt oljemåleri.
I Tosca så handlar det om bland annat konstnären Cavaradossi. Och han har då målat ett kvinnoporträtt som de sjunger mycket om i operan. Så då behövde de ett kvinnoporträtt och då kunde jag säga att jag kan måla i olja. Det är en ganska skissigt målat porträtt av en mörkhårig kvinna. Ögonen är, på vissa av dem är de målade och vissa är de inte riktigt färdigställda än. Så får man bestämma själv vilken färg de där ögonen är, de viktiga ögonen. Så det är jättekul att få jobba med den bredden, att få förstöra och skita ner den gamla presenningen på golvet ena dagen. Och så får jag jobba med liksom olje. porträtt en annan dag. Det är den bredden som är helt underbar att få jobba med. Man blir aldrig less.
Maja Johansson, dekormålare på Norrlandsoperan i Umeå. Reporter Helene Alm. I P1 Kultur idag så har vi pratat om arvet efter Marilyn Monroe, skådespelaren som skulle fyllt 100 år i måndags. Och vi såg om queerklassikern I hetaste laget med Marilyn i en stor roll. Filmen finns att se på SVT Play. Imorgon i programmet så läser vi om boken Under det rosa täcket. Feministklassikern av Nina Björk fyller 30 år. Hör också en intervju med författaren. Producent Maria Götzelius, ljudtekniker Lisa Nilsson. Jag heter Lisa Bergström.